Jag har valt att som predikotext idag ha en text som jag tror att det är inte så många av er som har hört någon predikan över. Det finns ju rätt många sådana texter i Bibeln. Vi kommer ju inte ifrån att det är ett urval av texter som finns i evangeliebok. Vi ska läsa med varandra ifrån Apostlagärningarna 1 och 12 i Jesu namn. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Då återvände de från Olivgårdsberget. Kraft att gå vidare är ju temat för den här helgen. Och här har vi en skildring av hur lärjungarna återvänder från någonting. Och nu ska vi återvända till någonting. Vi ber tillsammans. Herre, jag ber att du ska låta denna vers bli till liv för oss. Jag ber dig att din ande ska låta var och en av oss få något att bära med oss i den vecka som ligger framför, under resterande delen av höstterminen, under det arbetsår vi är inne i. Herre, kom till oss och ge oss del av din kraft. Vi överlåter oss till dig och till ditt nåderika ord. I ditt eget välsignade och heliga namn, Jesus. Amen. I judisk utläggningstradition så kallas Olivberget för de tre ljusens berg. Det finns tre ljus på Olivberget, eller från Olivberget. Och när lärjungarna nu återvänder efter att ha varit med om allt fantastiskt under Jesu jordeliv, under kämpigheten i samband med hans död, fascinationen, glädjen i samband med hans uppståndelse. Och nu har man varit med Jesus där på Olivberget och fått se Jesus lyftas upp till himlen. Och så står det att man återvände. Man återvände. Nu skulle uppdraget börja. Man skulle invänta den helige ande och sen skulle uppdraget börja. Och ljusen på Olivberget, de är till större delen reflekterande ljus. Olivberget reflekterade på Jesu tid ljus. Även idag så reflekterade det ljus. Men inte på riktigt samma sätt. Och därför tänkte jag ge er de här tre ljusen. För när vi nu återvänder efter en helg, efter möten tillsammans med Jesus, så är min förhoppning och bön att vi också inom oss ska bära reflekterande ljus. Att vi ska vara reflexer av något. Och första gången jag var i Malawi. Malawi är ju ett land som är ungefär lika stort som den sjö som ligger granne, Nyassasjön som ligger granne med landet Malawi där söder om Tanzania. Och namnet Malawi betyder just reflekterande ljus. Därför att man ligger vid sjöspegeln. Så man reflekterar ljuset från sjön. Och då ska vi gå igenom de tre ljusen. Det första ljuset som rabbinerna talar om på Olivberget, det är morgonljuset. Har ni varit i Jerusalem eller vill ni följa med? Jag har två resor i vår, så välkomna att anmäla er. När man är i Jerusalem så ser man morgonljuset först på Olivberget. Det kommer en sån där skimrande linje på Olivbergets horisont. Hoppet om en ny morgondag kommer först på Olivberget. Det första reflekterande ljuset på Olivberget är hoppets ljus. Det finns en framtid. Och det är precis det lärjungarna bär med sig. När man nu har varit tillsammans med Jesus. Jesus är uppstånden, han är upptagen till himlen och så ska man gå ut med uppdrag. Vad är det man bär? Jo, man bär hopp om en framtid. Man bär hopp om att någonting håller på att bryta in. Jesus kom ju faktiskt från samma håll som morgonljuset när han kommer till Jerusalem för att lida och dö. Han kommer ju österifrån. Han kommer ju från Betania. Och så kommer han till Betfage där uppe på Olivbergets östra sluttning. Och så kommer han över Olivberget och så kommer han in till Jerusalem. Och han kommer med hopp om liv. Jesus är ju Davids son. En titel som Matteus främst betonar i sitt evangelium. Och David, kung David, gick en gång faktiskt i motsatt riktning över Olivberget. Om ni läser i Gamla testamentet så har ni en, det är en fascinerande historisk skildring där om Davids alla förehavanden och vad han utsätts för. Och han utsätts ju bland annat för att hans son Absalom gör uppror mot honom. Och då står det i bibeltexten att David går åt andra hållet. Han har förlorat hoppet. Han får fly ifrån Jerusalem. Och då står det att han går gråtande över bäcken Kidron. Och så går han alltså österut. Han går bort från Jerusalem. Och han går gråtande. Och då står det att Kereter och Peleter följde honom. Och det var folket i hans livvakt som följde konungen när hans son Absalom hade gjort uppror. Och därav har vi faktiskt talesättet Kreti och Pleti. Det kommer från den bibeltexten. När alltså allehanda folkslag, Kreti och Pleti, vem som helst. Alltså David gick och hade förlorat hoppet. Nu kommer Davids son i fullkomlig bemärkelse. Han som inte gör uppror mot sin far. Han kommer från andra hållet för att utföra de gärningar som fadern har gett honom att utföra. Och han kommer med hopp för Kreti och Pleti. Så tänk att vi är bärare av hopp för Kreti och Pleti. Det är inte bara för en viss sektor, utan vi är kallade att reflektera hopp till var och en i denna värld. Det är gryningsljuset, det där ljuset som fågeln sjunger i. Därför att fågeln vet om det som kommer. När gryningen kommer så börjar det att kvittra. Och det är det hopp vi är kallade att bära ut. Det här är ju faktiskt en av Nya testamentets mest underbyggda sanningar. I snitt i var 25:e vers i Nya testamentet. Om du samlar ihop alla verser i Nya testamentet som talar om evigheten, som talar om framtiden, som talar om hoppet. Och så lägger du ut dem jämnt över Nya testamentet. Så blir det i snitt i var 25:e vers. Det talas om att det finns hopp. Och det här är nästan en undervisning som vi totalt har tappat idag. Nuet är det allting handlar om idag. Men tänk att vi faktiskt har en framtid att tala om. Vi har en evighet att tala om. Det är perspektiv som vi nästintill har suddat ut idag. Och det handlar liksom bara om att finna Gud i nuet. Men Gud vill vandra tillsammans med dig och mig in i framtiden. För han har öppnat evigheten genom Jesus Kristus. Och det är det vi ska reflektera igenom våra liv. Det är morgonljuset. Det är det första ljuset på Olivberget. Det andra ljuset som rabbinerna talar om på Olivberget. Det är aftonljuset, kvällsljuset. Och om man är i Jerusalem idag, då kan man ju se morgonljuset. Men aftonljuset som reflekterades på Olivberget på Jesu tid, det syns inte idag. Därför att det var en reflex från brännofferaltaret. På Jesu tid så låg ju Herodes den stores tempel där klippdomen ligger idag på tempelplatsen i Jerusalem. Och det var ju rejält mycket högre. Klippdomen som ligger där idag är 35 meter hög. Templet på Jesu tid var 50 gånger 50 meter i fronten. Enbart tempelportalen in i tempelvestibulen var 35 meter hög. Alltså du skulle kunna skjuta in klippdomen under portalen in i templet. Så när du ser en bild idag så går du att tänka att templet är enormt mycket högre. Det var på framsidan i marmor och guld. Framför denna enorma tempelfasad på 50 gånger 50 meter. Jag bara anar, här är vi kanske 7 meter i tak. Tänk 50 meter upp här alltså. Framför så låg brännofferaltaret. Och det var, enligt Josefus så var det 25 gånger 25 meter och 7,5 meter högt. Det är ungefär lika högt som i tak här. Det var bara brännofferaltaret. På brännofferaltaret så tillsåg prästerna varje morgon 4 eldar. Och de eldarna slickade 25-30 meter upp i luften. Så det var rätt varmt för dem att jobba där, kan jag tänka mig. Och på kvällen så blev alltså ljuset från de här 4 offereldarna, där det felfria lammet offrades till försoning för folkets synder varje dag, varje morgon och varje afton. Och när aftonskymningen kom så var den enorma parabolvägg alltså i marmor och guld. Det blev som en enda stor spegel som alltså slog ner ljuset från offret ner på Olivberget. Så Olivberget på kvällen återspeglade försoningens ljus. Så när mörkret kom så talar rabbinerna om, då kan vi se på Olivberget och där reflekteras ljuset från försoningen. Inför mörkret så kan vi vara förvissade om det finns försoning med Gud. När jag går in i mörkret så gör jag det tillsammans med Gud. Därför att Gud har själv gått igenom mörkret. Det är inte så tokigt ljus att få vara reflektor av. Att få vara reflektor av att Gud själv har gått genom mörkret. Och därför kan jag få vila mitt i det svåra. Därför att han är där. För mig måste jag nog säga att ju längre livet har gått, så har det blivit mer betydelsefullt för mig att stanna till inför det faktum att Gud inte bara är över mig, utan att han är under mig. Det går att falla på Gud, därför att han är där. Det går att finna fotfäste i Gud, därför att han har lagt en grund som det håller att stå på. Därför kan vi både få lovsjunga och klaga. Som Birgitta sa igår. Så det är ju faktiskt så att i Psaltaren så är det större delen av psalmerna är klagosånger. Den mindre delen är lovsånger. Jag har varit lite förundrad över det, för jag har aldrig under min tid varit på en klagosångsgudstjänst. Däremot har jag varit på väldigt många lovsångsgudstjänster. Och ibland skulle det vara nyttigt faktiskt att inse för oss att det bibliska perspektivet, det håller när det är totalt mörkt i tillvaron. Och det är där det kan bryta igenom. Det är där det kan bryta igenom. Det är i mörkret du ser stjärnorna. Och det är då Guds närvaro blir så otroligt påtaglig. Gör inte evangelium mindre än vad det är. För evangelium täcker hela ditt liv. Och vill lyfta dig i hela ditt liv. Det är morgonljuset, hoppets ljus. Det finns en framtid. Och det är aftonljuset. Det finns försoning med Gud. Därför att Gud själv har gått genom mörkret. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt därmed. Det tredje och sista ljuset på Olivberget är tempelljusstakens ljus. Nu är det bränslet som kommer från Olivberget. Nu är det inte reflexen, nu är det bränslet. Olivpressen som låg på Olivberget, den heter Getsemane. Ordet Getsemane betyder just olivpress. Och när man pressade olja i olivpressen i Getsemane, så var den första pressningens olja, den var helig. Den fick bara användas som bränsle till tempelljusstaken. Och tempelljusstaken, det är ju den sjuarmade ljusstaken som stod framför det allra heligaste i templet. Den var smidd som ett mandelträd. Har ni sett ett mandelträd i blom, så har ni sett något som är fantastiskt vackert. Och mandelträdet, säger rabbinerna, det blir lite judisk utläggningstradition här idag. Mandelträdet, säger rabbinerna, det är väckelsens träd. Därför att det är det som bryter fram med nytt liv först på våren. Det vittnar om att det nya livet är färdigt. Och där skulle alltså tempelljusstaken vara smidd i form av ett mandelträd. För att vittna om att det nya livet bryter fram. Och vad har därför också mandelträdet kommit att stå som symbol för? Jo, det har kommit att stå som symbol i Bibeln. För att det ord Gud har sagt, det låter han ske. När Jeremia möter Herrens ord i det första kapitlet i Jeremia bok, så står det att Herrens ord kom till mig. Vad ser du, Jeremia? Och Jeremia svarar, jag ser en gren av ett mandelträd. Och så säger Herrens ord, du har sett rätt. Ty Herren ska vaka över sitt ord. Shaked och Shoked står det förmodligen i en not i era biblar. Shaked betyder mandelträd, Shoked vaka. Alltså det finns en ljudlikhet där. Shaked, mandelträdet, skulle vittna om Shoked, att Gud vakar över sitt ord. Jag brukar likna detta om vi förflyttar Jeremia till en sjö här i Jämtland. Och så är Jeremia ute och traskar där en vinterdag på isen. Och så kommer Herrens ord till honom och så säger, vad ser du, Jeremia? Och så svarar Jeremia, jag ser en vak. Ja, du har sett rätt, för jag ska vaka över mitt ord. Där har ni alltså poängen. Alltså ljudligheten leder tanken. Och mandelträdet har därför kommit att stå som symbol. Att Gud låter sitt ord gå i fullbordan. Och det är ju här. När bränslet till tempelljusstaken, det hämtades från Getsemane. Tempelljusstaken som skulle vittna om att ordet från Gud ger liv på nytt. Den första prästningens olja kallas för jungfruolja. Den var helig från Getsemane. I Getsemane så börjar Jesu lidande. Han, född av en jungfru, Guds personifierade ord, har kommit för att ge sitt liv. För att varje människa i denna värld ska få möjlighet att återfå relation med sin skapare. Det är det tredje ljuset. Att varje människa i denna värld ska få möjlighet att återfå relation med sin skapare. Det är det du och jag erbjuds idag. När vi får höra orden. För dig utgiven. För dig utgjutet. Välkommen till Herrens bord. Och var bärare av de tre ljusen. Hopp, försoning och liv. I den vecka som ligger framför. Amen. Herre, bevara ordet i våra hjärtan så att vi inte må vara glömska hörare. Utan dagligen tillväxa i tro, i hopp och i kärlek. Låt oss resa oss och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.